Tjat och kött med Katarina och Jerker.
Ja, se där gick den igång igen, signaturen till Tjat och kött. Nummer 17 har det hunnit bli, eller vad säger du, Katarina Johansson Nyman, mitt emot mig?
Ja, bonjour, bonjour, monsieur Pettersson, Jerker Pettersson. Hur är läget? Eller comment allez-vous kanske man säger.
Aj, 17, jag glömde ju att du har varit i Frankrike i 3 veckor.
Ja, just det, precis. Och nu har man landat hemma igen. Ja, det har varit 3 fantastiska veckor ska jag säga.
Men du bryter lite på franska tror jag, eller?
Ja, du tycker det.
Ja.
Nej, min franska är mycket begränsad faktiskt. Men det som ju är så fantastiskt i Frankrike, det är att i alla fall där vi var då, folk är ju så vänliga. Det är, trots att man inte pratar så bra franska eller ingen franska alls, så finns det en otrolig vänlighet.
Hur upptäcker du vänligheten? Hur yttrar den sig?
Nej, men alltså, alla säger ju bonjour hela tiden. Man öppnar dörrar, man liksom låter folk gå före. Vi var på något slott och då, du vet, så här, det var några skolklasser och ungar som, du vet, som blir lite ivriga och som springer före. Och så råkar de toucha till mig. Och så, åh, pardon, pardon. Alltså, de är väldigt sådär, säger, ber om ursäkt. Och, nej, men de är artiga och trevliga. Ja.
Mycket merci, merci beaucoup, bonjourné och så vidare.
Just det, hela tiden.
Så nu har du tränat på det, så nu, hur går det nu i grannskapet hemma då, när du träffar någon? Säger du bonjour då? Eller?
Nej, men vi har ju pratat om det här förut, du och jag, i det här tjat och kött, att det här med liksom artighet och sådär. Och jag kan ju tycka att vi i Sverige är lite dåliga på det. I mitt grannskap där är vi väl ganska duktiga på det skulle jag nog säga, men så där rent allmänt, svenskan är nog inte jättebra på det, eller vad tänker du?
Jag tänker att vi blir bättre och bättre, och pandemin hjälpte till, för att då satt vi ju inne och hade ingen att prata med, och så kom vi ut och så gick vi en promenad och en människa, ja, hej, så där, så känner jag. Så att, om jag säger så här, för 6 år sedan eller tidigare, då var det mindre hej och artighet och goddag. Det är mer idag, tror jag.
Du tycker det sitter i efter pandemin fortfarande?
Jag tror vi lärde oss någonting där faktiskt, ändå. Vad fick du mer för intryck av Frankrike då?
Ja, men oj, det finns ju väldigt mycket man kan ta med sig. En sak som vi reflekterade över, det är ju att när man åker i Frankrike, och vi var ju ganska mycket då ute på landsbygden och på de här små, åkte mellan de små byarna och sådär. Det är ju att det finns fantastiskt mycket vackra hus, byggnader i, du vet, sten, det är spröjsade fönster, det är fönsterluckor, det är valmat tak, stora dubbeldörrar. Ja, jättefina hus, men ganska bedagat och skulle behövt lite underhåll. Det är inte så där alltid så noga om händertaget, det skulle jag nog inte säga.
Ja, så fastighetsprofessionsrollen tog tag i dig där lite grann då?
Nej, men jag tänkte på, du vet, det finns ju sådana här 17 program på dussinet, det här att folk ska liksom renovera något hus i Sverige eller utomlands, kända eller okända. Och så ska man göra bra tv av det. Och det var ju många hus som man kände så, wow, det där skulle jag vilja köpa. Men man inser att stångas med franska hantverkare, det är nog inte det lättaste.
Ja, det kan vara en utmaning. Det är lite så här, imorgon eller nästa vecka ska vi höra. Och sen, ja, man vet aldrig så där. Hur var det att åka i Frankrike då? Bil?
Jo, vi med våran husbil menar du, Plotis, ja. Bilbo. Jo, men det gick ju väldigt bra, det måste jag säga. Vi hade ju, i och för sig hade vi 2 stycken, vad ska man säga, tillfällen när vi var tvungna att prata med mekare, olika bilmekaniker. Det var ju bland annat det här med AdBlue, det var en varningslampa som tändes och vi fick direkt åka upp till en mekaniker och sen blev vi hänvisade till en annan firma. Men de är så fantastiskt vänliga, de hjälpte oss direkt, de släppte allt de hade för händerna. På första stället skulle de inte ha betalt överhuvudtaget, på andra stället så var det 2 killar som direkt liksom slängdes över bilen. Och de skulle ha 20 euro. Kan du tänka dig?
Prisvärt alltså.
Mycket. Kan du tänka dig vad det skulle kosta i Sverige?
Det var inte hänvisat till en app att boka tid nästa vecka.
Nej, typ så. Och i Sverige hade det väl varit sån här, du vet, felsökning en halvtimme, 2200 kronor eller något sånt där. Fantastiskt vänliga. Otroligt bra service måste jag säga.
Man kan annars höra ofta så här att man säger att i Frankrike att fransmän är så snobbiga och de kan vara arroganta och så vidare. Det är ju en sån här, så att säga, saying eller ja, uppfattning som går. Men det ställer du inte upp på längre.
Nej men precis. Jag känner ju igen det där som du säger. Det är många som säger att pratar man inte franska, då är de väldigt otrevliga. Men när jag funderade på det nu när jag kom hem, så kanske det är så att i Paris kanske det är lite mer så.
Mm.
Därför att där är de lite less på turister, tänker jag. Vi var ju liksom ute mera ute i bushen och nej, jag upplevde inte alls det så, utan väldigt vänliga och service-minded. Och jag försökte ju med några ord franska så, och bara det liksom. Och som du, det var ju ditt tips då innan resan. Det var ju det här, säg alltid bonjour liksom. Och sen merci eller och det var och så.
Jag tror det är så att det är en himla skillnad på stad och land i Frankrike. Det är det. Och jag tänkte, vi kommer till det. Vi ska snacka lite grann om kommunalpolitik och sånt där. Så kommer vi in på det också, tänkte jag.
Just det, för det är jag lite nyfiken att höra om.
Mm.
Men du, jag måste bara få avsluta det här med de här husen. för vi åkte ju sen till Tyskland. Och det är en så stor skillnad mellan Frankrike och Tyskland vad det gäller det här med omhändertagande av hus. Mm. I Tyskland är det, och om husen i Frankrike är charmiga, så är de totalt ocharmiga i Tyskland. Det är liksom fyrkantiga lådor, små fönster. Är det spröj så är de alldeles för feta. Det är djupliggande fönster. Jättefula hus. Det är kanske någon som är tyskättad som lyssnar till det här programmet som blir upprörd nu. Men så är det. Fula hus. Däremot så är de ju väl omhändertagna. Och de satsar på sina trädgårdar. Det är fina trädgårdar. I Frankrike är trädgårdarna mer bohemiska, kan man säga.
Ja, men då tänker jag så här. Ja, tyskarna har många ingenjörer.
Just.
De räknar ut hur man ska underhålla en bil och de räknar ut hur fasaden ska se ut och den ska hålla över tid och så vidare. I Frankrike så har man ju då bilar och hus som kanske är mera vackra att se på än funktionella och hållbara. Alltså nu säger jag emot mig lite grann själv här, för att Citroën är ju ändå bäst, va? Men då kan man säga att Citroën förenar både konstruktion, hållbarhet och design. Så det är ett undantag. Men annars, Tyskland, Frankrike, det är ingenjören mot konstnären.
Mm, ja, men jag tror det stämmer faktiskt. Väldigt väl. Mm. Men sen en annan reflektion kan ju också vara det här. Nu åkte ju vi i april då. Och det är ju verkligen rätt årstid. Vi hade lite kallt på nätterna och sådär. Men det är ju väldigt rätt årstid med tanke på turistströmmar.
Ja, det är pre-season som man säger då. Ja.
Ja.
Ni hade gott om plats.
Ja, verkligen. Och allting är inte öppet förstås, men alldeles tillräckligt.
Hur hade ni med temperaturen, frågar jag då?
Ja, första veckan var väl lite sval. Men sen kom ju värmen när vi kom in på ett Languedoc där. Vi hade ju 26 grader någon kväll där liksom. Så att det var ju, och sen, ja det var väl runt, väl, låg väl runt 2022.
Och ni åkte runt så ni kom även hit.
La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère la vue.
Blev det några ostron?
Det är klart det blev. Ja, vi var ju ute vid Atlantkusten, La Rochelle, och då blev det ju lite ostron. Det måste man ju ha.
Och många byar, förstår jag.
Ja, verkligen. Och den ena vackrare än den andra. En del lite sömniga, men det finns ju alltid boulangerie och någon liten restaurang och ja, det där som man behöver i livet. Nej, vi åt väldigt gott. Och drack gott.
Nämen!
Kan du tänka dig?
Va? Vad säger du? Va? Vingårdar?
Ja, det blev några stycken. Det blev några stycken, ja. Mm.
Och ni fick inte med er något hem, inte? I bil? Nej, det går ju inte in några lådor vin, nej.
Nej, men det är det som är fördelen med husbil, att man kan ta med sig ganska mycket. Ja, vad kan det ha blivit? En 8-9 lådor kanske. Sådär.
Mm. Ja, med 6 flaskor i varje.
Ja, typ
ja, men då så. Men ni klarar er över sommaren kanske?
Ja, eller? Det kanske vi gör. Ja. Ja, i alla fall på rödvinsfronten. Mm. Mm. Ja.
Ja.
Men du, Jerke, det här då med som vi såg i varje liten by, så såg vi ju ett litet kontor eller ett litet hus som det står Mer, eller utan sig så.
Mm. Le Maire.
Le Maire, ja, borgmästaren bodde där, eller jag har sitt kontor. Alltså, det här systemet, Kan du berätta lite grann?
Kan jag berätta om det? Om det franska kommunala systemet. Ja, det är omfattande då, va? Men det intressanta var att det var ju election municipal, alltså borgmästarval, kommunalval i Frankrike här i mars. Och då ska det väljas en borgmästare i varje by. Vet du hur många byar det finns?
Nej, men jag förstår att det måste finnas hur många som helst.
Ja, 34 900.
Oj!
Så alltså 34 900 borgmästare ska väljas. Och borgmästaren, ja, den sköter ju byn, alltså det här, som det lokala kommunalkontoret. Då. Tänk dig Tyresö kommuns kontor, fast mindre då i de här små byarna naturligtvis. Det skulle väljas.
Men det finns ingen parlament till, utan man är ganska enväldig som borgmästare, kan man säga så?
Ja, det är man är ju mären, le maire, och bestämmer över märiet. Och då har man ju den kommunala delen. Sen finns det ju den statliga delen med motsvarande län och regioner naturligtvis. Va? Men det här är verkligen lokala. Så att man skulle kunna tänka sig då, om vi skulle göra Frankrike av Tyresö, så skulle vi ha en Breviksby med en mär, kanske. En Bollmora, en Trollbäcken och vad har vi mer? Några stycken sådär.
Och vilka befogenheter har den här personen då?
Jag kan inte gå in på exakt sådär, men jag menar, när det ska byggas eller bestämmas om någon rondell eller vägar och så vidare, så är det ju ändå människorna i byn som ska bestämma, och då är det mären som sitter på beslutet där, alltså. Så är det. Så det gäller ju att välja en bra mär.
Just det, och hur går det till då?
Jo, man nominerar. Jaha, helt enkelt. Ja. Ofta är det så att en mär, de kan sitta jättelänge, för folk tycker att ja, han eller hon sköter sig så bra så att den får fortsätta. Mm. Det är bara att fortsätta.
Men man har lite pengar att disponera.
Ja, de får pengar. Jag kan inte, det franska skattesystemet är en eget ämne. Ja, va? Ja. Men de sitter ju alltså på mandat, sexårsmandat. Och då är det alltså 34 900 borgmästare som ska väljas. Och då väljer man dem i två omgångar. Första omgången är att den som får över 50% blir direkt vald. Blir det inte så att någon får över 50%, så går det till nästa söndag och så får man välja bland de kvarvarande, de som ställer upp då, så att säga. Och så till slut så vaskar man framåt. Men det intressanta är då att av 34 900 kommuner så är det 94% väljer borgmästaren direkt vid första omgången. Så det är bara 1500 kvar till den stora bataljen söndagen efter, så att säga. Sen är det så att 91% av de här tillhör inget parti.
Nej, man röstar som på person alltså.
Ja, man röstar. De är sans etikett, utan etikett.
Okej.
Okay. Så det gör att ute på landet, främst i mindre byar, där röstar man fram en bra person helt enkelt. Men det är ungefär som vi skulle säga så här. Ja, men vi tycker att Anita Mattsson är bra, vi väljer henne. Eller vi tycker att Fredrik Bergqvist är bra, vi väljer honom.
Men du, det här tycker jag är väldigt intressant. För jag måste ju säga då att jag har ju då träffat en hel del politiker genom åren. Inte bara här i Tyresö utan också i andra kommuner då, där jag har jobbat. Och jag måste ju säga att alla är ju inte så bra. De kan tillhöra så att säga, ett parti som jag kan sympatisera med. Men sen är det inte säkert att personerna är så himla sympatiska. En del är bara snackepåsar, de får ingenting gjort. En del är liksom jätteosympatiska som personer och så vidare. Så att det finns någonting väldigt sympatiskt med det här som du berättar om nu.
Ja, jag tycker ju det, att det är precis som du, att det är sympatiskt. För man väljer helt enkelt bra människa, som är bra folk som kan göra nytta, som folk vill ha. Det är alltså demokrati i grunden, verkligen. Behöver inte ha några partier.
Nej.
Det tillförs alltså ingenting. Här ska det finnas en borgmästare och vi ska få det här att funka.
Men om den här personen då genomför någonting väldigt tokigt i början av sin mandatperiod, då kan den ändå sitta kvar i 6 år.
Ja, men alltså i lilla byn, tror du en fransman håller tyst ifall någon gör fel?
Nej, just det, det har du rätt i.
Ordet protest kom ju direkt. Ja, och det är därför då, det här klassiska vi kan se ibland på inslag på tv så här, när bönderna blir förbannade och åker och tippar ett lass hästskit eller koskit utanför borgmästaren, då har borgmästaren gjort fel, va? Direkt demokrati. Jag vet inte om vare sig Fredrik Bergqvist eller Anita Mattsson vill ha ett lass med koskit utanför kommunhuset. Men det vore väldigt direkt, va? Jag tror inte vi ska uppmana till det.
Ja, det är ett spännande system, det måste man ju säga.
Sen är det ju det att då, hur det nu går i kommunalvalen, alltså som det var, det ger en liten indikation på ändå hur det ska gå i det stora i landet då vi kommer till partier. För att om nu 90% någonting är sans etikett, så är det ju 10% kvar som har etikett, alltså partitillhörighet. Och de finns företrädesvis i stora kommuner, alltså stora städer. Och då blir det parti. Och då blir ju den här kommunala omröstningen en slags indikation på, aha, vartåt lutar folk? Hur ska det gå i nästa riksdagsval? Hur ska det gå i presidentvalet? Många bryr sig ju ändå väldigt mycket om de här kommunalvalen och de här 10% som då står för de stora städerna. Så det ser man tidigt trenderna.
Spännande. Och hur blev det då i Paris då, till exempel i det här valet?
I Paris så följer det precis som i alla stora städer i världen nästan att det drar åt vänster. Nu hade i och för sig Rachida Dati, som är då högersidan, har ställt upp och försökte matcha Annie Hidalgo i Paris, men som skulle avgå. Men hon hade en socialdemokratisk efterträdare som tog hem det till slut. Och så är det i stora städer, kort och gott. Men på landet så är det precis tvärtom.
Där är man mer konservativ.
Ja, där kommer mer Rassemblement National då, och det som ofta kallas ytterhögern eller högern, ja, åt det hållet om man säger så. Så det man kan säga det är att det totalt sett över hela landet så stärkte högern sina mandat, även om de stora städerna tog hem vänster.
Men du, och Macron, för han är väl egentligen också sans-etikett, va? Eller?
Nej, han kallas för center, det vill säga han är i mitten.
Ja, men han
är så mycket i mitten så han är ingenting. Så man kan säga, det blir som sans-etikett, va?
Men från början tillhörde han, hade han etikett på sig? Ja, det kanske han,
ja, han hade sin egen etikett, ja. Han hette République en Marche.
Just
och ställdes i mitten då. Han skulle vara ni droite, ni gauche, varken höger eller vänster. Och det går inte så bra för honom nu.
När är det han ska väljas eller väljas om? Eller
jo, inte? Men då är det intressant att det är ju 2027, det är om ett år. Så nu pågår positioneringen. Och därför då så är det många som tittar att när nu ytterhögern eller högern tog hem mycket av det totala Frankrike i kommunalvalen nu i vår, alltså ett år innan presidentvalet, så blåser det ju högervindar. Det är det enda tolkningen av det hela. Men samtidigt så en tydlig sak var ju då i kommunalvalen att de gröna förlorade stort. De heter ekologist. De föll helt enkelt.
Aha, det är ju intressant också, tänker jag. Men det har att göra med att ekonomin i Frankrike inte har varit den bästa på sistone.
Ja, det har säkert bidragit. Man är trött på att liksom betala mycket för någon slags, för en grön idé. Och så, det blir jobbigt. Ja, så det funkar inte, helt enkelt. Men så har ju då högern och Rassemblement National, de har en liten fnurra här nu då, för att han som är företrädare nu, Jordan Bardella, 31 år, han ska då ställa upp i presidentvalet, tror de. Men nu har ju han gått och kära ner sig en prinsessa.
Hoppsan, inte det bra det då?
Ja, det är frågan om det är bra. Hur det uppfattas. Hon är 22, va? Blir då presidentfru i sådana fall.
Ja, men en prinsessa, gillar de inte det i Frankrike? Eller de är inte
Ja, men det är klart de som gillar royalism och sådär, va? Men fråga vänstersidan vad de tycker.
Men prinsessa, är det en fransk prinsessa? Alltså, vad har de för prinsessor? Eller vad kommer
jo, men det var för någon sån ett, så att säga.
Ja, men det är ju liksom.
Och särskilt då som hans tidigare förhållande var med Marine Le Pens systerdotter. Alltså grundaren av partiet. Det är lite infekterat just nu på den fronten. Å andra sidan så tycker jag inte fransmännen att det här med att ha älskade lite höger till vänster, det är ju ingen stor grej.
Nej, precis.
Så det är spännande.
Det är spännande. Men du, Macron, kommer han att kunna ställa upp? Eller?
Nej, han har suttit två perioder.
Ja, så han är så att säga ute. Det är som i USA alltså, att då får man inte vara med längre.
Två stycken femårsperioder. Och borgmästarna sitter 6 år. Presidenterna sitter 5 år, max 2 perioder. Och riksdagen, de sitter också på 5 år. Då kan det ju, ibland har man ju otur så att synka ju så att det blir 5-årsval både president och riksdag. Nu är det inte så. För att Macron upplöste parlamentet 2024 och så fick det väljas nytt. Och så nästa ska välja 2029 parlament.
Jaha, det blir, för då räknas det från att man väljs om. Jaha.
Ja. Så vi har presidentval 2027, vi har riksdagsval 2029 och vi kommer att ha kommunalval 2032. Så ser det ut i Frankrike. Ja, så, det är lite komplext.
Ja, precis. Så då har man inte säkert med sig sin parlamentariska majoritet i riksdagen då. Trots att man då så att säga, har själv blivit vald då.
Som president, ja. Mm.
Och det då, komplicerar ju det hela.
Och det komplicerar lite grann, för då kan det ju vara så att det är en vänsterpresident och så är det en högermajoritet i riksdagen som då har en premiärminister. Och då kan ju de tycka olika. Och då blir det så här cohabitation, alltså sammanboende kallas det då. Och det har ju, det kan ju gå åt skogen.
Ja, det låter som ett lite franskt system, eller? Lite så här komplicerat, eller?
Ja, det är ju komplicerat och vi kan ju höra hur det lät i tv-studion på kvällen då i andra omgången i kommunalvalen.
Alors, alors je vais répondre, juste mais je suis très calme. Moi, je vous réponds que j'ai fait exclure Mancini.
C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. Donc, monsieur veut parler du Parlement européen. Moi, j'étais en train de parler des Parisiens.
Il était sincère, votre soutien, Rachida Dati. Il était sincère.
C'est très sincèrement que j'ai appelé à faire battre la gauche, bien sûr. Et comment?
Alla pratar i mun på varann.
Det gäller att prata fort också, hör jag.
Det är intensivt. Det pågår ständigt. Det är det franska livet. Så det här var väl, ja, så är det med de franska valen. Det blir spännande att se då hur det går 2027.
Ja, verkligen. Ja, för det var ju verkligen en reflektion som vi hade. För vi kunde ju passera en by och så såg man då den här borgmästarens hus då med flaggan och skriften ovanför den pampiga dörren. Och sen så 3 minuter senare så kom vi till nästa by. Då var det ju en ny borgmästarlokal där. Så tänkte man, men gud, alltså, hur tätt sitter de egentligen?
Jag tänker om vi skulle ha det så i Tyresö.
Ja, jättespännande.
Det vore väl ganska latcho. Ni kanske ni skulle ha en ute på Bergholm där.
Ja, säkert.
Ja, kan vi ha en i Fornudden?
Ja, kanske. Ja,
Meriet på Fornudden. Det vore väl kul.
Mm. Du får kandidera.
Ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Ja, det är om du tar Bergholm tar jag Fornhuden.
Ja, precis. Ja.
Madame le maire, monsieur le maire då.
Vad spännande är det här när man liksom lite grann alltså, reser och sätter sig in i andra länder och ser saker. För att jag tänker det här att när svenskar åker till Frankrike, var åker de då?
Jag tänker Paris, världens största turiststad, va?
Och?
Rivieran.
Precis, Nice, Cannes, Antibes eller där. Och då tänker jag, de där orterna är ju väldigt liksom välpolerade, välbärgade. Det är väldigt liksom fint. Det är möjligtvis när du går i Paris att du någon gång kan hamna på någon liten sån här bakgata som är lite ruffig. Men det är ändå väldigt liksom, ja, tillrättalagt på något sätt. Och det är den bilden du gör dig av Frankrike. Men det som ju är kul när man är ute så här som vi har varit och som ju ni också har varit många gånger och reser i de här småbyarna ute på landsbygden, så det är ju ett helt annat land liksom. Mm. Det är ju helt annorlunda och det är inte alltid så tillrättalagt och det är inte alltid så fint, men också väldigt liksom, ja, gemytligt och på ett helt annat sätt.
Jag tror det avspeglar sig i storstad kontra land. Gör inte det i Sverige också då egentligen?
Jo, det är nog så. Det är nog, ja, precis. Var åker alltså, turister som kommer till Sverige? Ja, de åker till Stockholm.
Göteborg, Malmö.
Kanske upp och titta på Midnattssolen eller Ishotellet eller något sånt där.
Men hur många åker till Årjäng? Har du varit i Årjäng?
Du, jag är ju värmlänning. Det är klart jag har varit i Årjäng.
Det är klart, hör du. Det är
nästan hemma för mig.
Ja, då så. Som vi har åkt runt mycket i Sverige så märker man ju då att det är lite samma sak i Sverige. Titta här, oj, den lilla byn. Jaha, här finns det lite hus. Och titta, det var ett bageri och det var en restaurang. Och där, någon entreprenör har slagit upp någonting och sådär. Man kan ju se paralleller.
Och det är det som är så kul ju med det här med att åka runt med bil. Nu för tiden så propageras det ju mycket man ska åka tåg och sådär. Men då kommer man ju liksom mer till en särskild ort så att säga. Med bil så kan du ju göra de här små avstickarna och du hamnar på mest fantastiska platser som, ja, som du inte hade en aning om fanns.
Ja, nej, det är frihet och man blir lätt tillgängligt att nå ställen. Så är det ju bara. Ja, heja bilen. Jag är för bil alltså. Jag gillar bil. Kanske jag har sagt något.
Nej, ja, inte så direkt har jag inte hört dig säga. Men jag har hört dig säga det indirekt. För jag vet att du gillar bilar.
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och särskilt åka runt i Frankrike är kul.
Och det kan jag verkligen säga, rekommendera. Att åka ni till Frankrike liksom ger bort från de här traditionella turiststråken. Det finns så mycket fina orter och ställen. Vi blev lite sugna att åka tillbaka mer till liksom Atlantkusten och där. Vi såg ju lite grann av det, men ännu mer.
Det finns mycket där. Och Bretagne, Normandie är ju jättefint tycker jag. Alltså det är, så man kan ge sig ut på en liten... Ja, voyage, voyage med gruppen Desireless. Voyage betyder ju voyage, alltså resa.
Resa, ja.
Det blir alltså flera resor till Frankrike, var det jag hörde?
Ja, men det tror jag nog, kanske inte.
Inte imorgon?
Nej, inte imorgon, inte i år, kanske inte nästa år heller, men så småningom kommer säkert att bli det, absolut. Mm. Och ni då, har ni någon resa planerat till Frankrike?
Ja, inte till Frankrike, vad vi vet. Det är kort varsel, så man vet aldrig. Fast vi har nästan alltid Frankrike med oss på något sätt, känns det som. Vi sitter ju till och med i husbilen och tittar på franska nyhetssändningar. Det är lite knäppt, va?
Jag tycker det är imponerande för att ni är ju liksom duktiga och övar er franska också. Det är ju jättebra.
Det låter så här klockan 8 på kvällarna.
Il est 20h. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi.
Det är, de är snabba. Det är tryck i nyhetssändningarna som får, nu ska jag vara elak, som får Sveriges Radio eller SVT att nästan röra sig i någon slags slow motion. Är det, jag lovar dig, det är det. Det är helt så på en halvtimme med Le Journal så vet man mycket mer än flera timmar på SVT.
Ja, men då måste man vara duktig på franska för att hänga med, eller hur?
Ja, det underlättar ju.
Ja, spännande. Nej, jag är inte där än. Det får dröja lite för mig.
Det var Frankrike det?
Ja, det var, ja, Frankrike.
Har vi något mer på ämnet?
Nej, eller rätt sagt, det finns väl alltid saker att säga, men vi kanske ska släppa det för idag. Vi kan ju återkomma till ämnet.
Jag tror att det blir så, Frankrike. Mm. Det är svårt. Om inte annat så blir det 2027.
Absolut, ja. Jag tror det blir innan dess.
Nummer 17 av Kött och kött med Katarina Johansson Nyman.
Och Jerker Pettersson.
Hej då!
Hej då!
Kött och kött med Katarina och Jerker.